välkommen till avsnitt 96 av Brittas och Parisas podcast. Britta Zachary, vad har du på lut den här veckan?
A symphony of ideas.
Som vanligt eller?
Som det alltid är när jag tänker till. Men, Empress Britta vill jag att du kallar
just
mig.
Just det. Det blir en del dominatrixer, Kanye West-intervjuer. Jag har varit med i en intervju. Film?
Film blir det också. Vi pratar om hur bra och ibland dåligt det kan bli när man tar upp det här ämnet med att inte nå varandra i dialoger, i relationer.
Och såklart inför valet, sista statementbarometern kring allt sjukt som har hänt i veckan. Hur ska det gå för Trump och Biden? Välkomna!
Välkomna! Kan vi börja med att prata om att I called it?
Ja.
Lisa Nilsson, sjung 100.
Jag kunde höra barnen springa där på stigen. Vi var trötta men vi var glada. Jävla ungar, men de är våra, fan och fina. Ska de inte sova snart?
Tyckte dock inte att det var lika bra som i min fantasi. Men för alla på internet bara, åh gud vad bra, bara den här låten, det är som att folk har upptäckt den nu. Jag är typ sur över det.
Ja, men du vet, jag tänkte på det, du var lite som en så här hipster early adapter i att du, för i och med att du berättade det här förra veckans avsnitt, då kan du vara väldigt sådär, men jag lyssnade på 100 innan ni upptäckte.
Men det vet ni att jag gjorde, för jag pratade ju om Anna Diaz liksom när hon släppte
exakt
den där.
Men, och alla andra upptäcker ju låten nu i och med detta. De har ju först kanske efteråt sett Anna Diaz på Allsång och sådär.
Ska jag säga en sak som jag tycker är lite smaklöst. Det är när folk så här lägger upp den där låten med typ så här bilder på sina barn. Det är ju som ett ret.
Ja men, gud, du tänker att det är som ett slag i ansiktet Anna Diaz.
Ja men liksom ta in vad texten betyder.
Alltså vi pratade ju om att vi förra veckans avsnitt pratade om Så mycket bättre. I och med att Britta lyfte att hon hoppades att Anna Diaz otroliga 100, som handlar om att föreställa sig ett liv där man har fått barn och sådär med personen man föreställer sig att man ska ha allt det där med. Men som inte blev infriat. Att den skulle tolkas av Lisa Nilsson, hoppades Britta, och hade rätt. Klipp till att Lisa Nilsson får väldigt mycket praise nu för låten. Men du menar att det här barnlös biten har förlorats.
Det är en sån jävla perfekt kärleksförklaring.
Föreställer mig, vem har lagt upp bilder på sina barn till den här?
Jo, folk har gjort det.
Vad menar de?
Nej, men jag vet. Vad menar de? De har ju inte tänkt efter. Men det är en så jävla perfekt kärleksförklaring för att den där blicken in i den här, man sitter och röker en spliff i Italien och typ den, att det är det som är kärlek. Okej att folk har fattat fel om det där med barnen, och att Anna Diaz sjunger ju att det är som en, vad är tiden, en annan linje. Intressant nog, vi har ju ibland så typ oavsiktliga röda trådar i våra prator i podden. Jag har börjat läsa Johannes Anjurus De kommer drunkna i sina mödrars tårar. Exakt, typ de exakta orden yttras i den.
Det är så obehagligt.
Det är ju sjukt.
Men vi pratade om den också förra veckan. Att jag idoliserar honom något fruktansvärt. Och efter det här så hörde olika personer av sig och förmedlade för mig att denna håller på att sätta sig upp som pjäs, föreställning på Unga Klara. Jag, P. Amiri, ska på presspremiären eventuellt se den nu på fredag, alltså idag när podden släpps.
Är det sant?
Ja, så också där uppföljning faktiskt för lyssnarna. Men otroligt glad för det här och spänd. Hoppas de har gjort en bra version. Men hur tänkte du? Tiden är ju också en väldigt viktig del av hans bok,
ja,
hans berättelse.
Exakt. Den är jätte, och jag fattar så här, du pratade om den och så jag bara, jag kan ha läst den, och då var det som att du sa det inte, men jag förstod att du menar att du bara, nej, alltså du skulle ha kommit ihåg den om du hade läst den. Jag har ju läst den andra boken, men den här är, den är så massiv, den är jätteintressant, den är super, och just ett drag av en alternativ verklighet. Men för att bara avsluta Anna Diaz linjen så vill jag nummer ett tippa nästa låt.
Ja, jag
tänkte Benjamin Ingrosso sjunger Bestis. Marcus Krunegård. jag är en vampyr.
Ja, men det lär ju hända.
Eller hur? Den är lite lågoddsare, kände jag nu. Och sen så vill jag bara tipsa då, om ni just nu i och med detta upptäcker Anna Diaz, så vill jag bara tipsa om en annan bästa av hennes låtar är faktiskt Jag kan låta mätaren gå, Stress Remix. Den är fantastisk.
Ringa upp en taxi på väg och möta alla mina. Shunos från överallt, men vi står på samma sida. Åker runt i Stockholm, vi alltid spelat annan liga. Så det är klart folk kan lyssna på Abidaz och Anna Diaz.
Tommy Körberg tar mätaren går remix, Stress Remix.
Viktigt med Stress Remix.
Ja, det är
Körberg.
Den. Det är den.
Det var det han föll för. Jag har en grej till dig.
Vad har du?
Varsågod.
Va?
Ta den.
Oh! En, är det en antiseptisk spray? Från en filmpremiär. Det står orka på den.
Ja, orka med C. Ja. Alltså späckhuggare på engelska. Och det är från premiären igår för filmen, långfilmen Orka av Josefin Bornebusch, som släpps idag fredag 30 oktober. Och jag frågade dig om du skulle gå, för att du är ju hennes, alltså, hur känns det? Du är ju hennes största fan publikt.
Men det är jag helt trygg i.
Men och att du inte
nej,
var
men
där.
Alltså, vad sa du?
Och att du inte var där, menar jag.
Fast nej, men jag vet, men det vet ju du vad det beror på, att jag inte fick barnvakt. Men jag tänkte precis säga, finns det något mer 2020 än en event brandad alkohol spray?
Men nu ska vi snacka orka lite. Så här, har du läst DN-intervjun med Josefin i helgen?
Jag läste den i sällskap av barn som klättrade på mig, så jag kan inte säga att det gills.
Jag uppskattar din ärlighet, verkligen. Redan i DNs söndagsintervju nu i helgen så hintade reportern Sandra Stiskalo och Josefin Bornebusch om att det hände någonting väldigt tragiskt och rörande i filmen. Så jag hade ju den blicken uppe igår när jag satt i en salong, min favoritbio, Grand på Sveavägen, magisk. Och jag satt där, det var max 50 personer i lokalen, såklart. Väldigt ansvarsfullt. Och hör utkik efter vad det nu kan tänkas vara hela tiden. Och viskade i min medbiobesökares öra hela tiden. Det måste vara här. Jag tror att det är det här.
Mm-hmm. Till hennes stora förtjusning, eller?
Det är exakt så här det är att se på film och
med
serier.
Min med
min
pappa.
Ja, exakt.
Och mig.
Ja. Och det som hon berättade i intervjun i helgen, Britta, det är det fruktansvärt obehagliga att det som hon har skrivit och regisserat i långfilmen Orka hände henne själv i hennes egna verkliga liv 3 veckor efter inspelningen.
Oh. Vad är tiden? En annan linje.
Så Josefin poängterar att det var surrealistiskt att spela in filmen. Och att hon sen började kolla om hon hade någon slags sjätte sinne eller någon slags magisk
kraft. Men skulle du inte säga vad det var?
Det tror jag skulle göra folk en otrolig otjänst om jag skulle säga rakt ut vad det var. För hon säger inte rakt ut vad det var i intervjun.
Nej, okej. Okay.
Och tystnaden i salongen när filmen var slut. För hon befann sig också i rummet, såklart.
Mm-hmm.
Man visste inte hur man skulle tackla den vetskapen då. Men om vi nu tar oss till filmen.
Mm.
Dina förväntningar gissar jag är höga, för du gillar ju Älska mig, hennes serie.
Min kärlek till Josefin Bornebusch, det är så här, det är på två plan. Därför att dels så är det ju att hon gör bra grejer. Sen så är det en annan sak som är också så här, vad kul att en ny person gör. Det är nytt blod in i drama Sverige. Och det är en ton och en känsla som är så jävla uppfriskande att se.
Någon frågade mig på Instagram om den här långfilmen då, Orka, är som det vi berättade om kring Jennifer Aniston och Brad Pitt för ett tag sedan. Minns du vad det var?
Vad berättade vi om?
Det var alltså en live table read som vi nämnde
ja,
i förbifarten.
Ja, en kollationering typ. Nej, vadå?
Jo, det var att olika skådespelare satt framför sina webcams i sina hem och bara läste ganska rakt av
det. Ja, det var ju en rolig fråga.
Ja, men en ärlig fråga var också. Ja. Det gjorde mig lite orolig att om trots all PR och alla trailers som sprids och sådär kring den här filmen, om folk tror att det är ett rent av webcam, FaceTime-baserat projekt.
Fast jag vet inte om det spelar någon roll, för jag trodde det lite grann, men jag är ändå intresserad.
Du är också en stort fan av Josefin Bornebusch.
Jo, men om vi säger så här, ja, men alltså, jag... Vänta nu, alltså jag är verkligen, jag är som så här president i hennes fanclub.
Mm.
Nej, men alltså så, vi behöver inte överdriva det så, för att liksom ta ner mitt omdöme till liksom lite mer en vanlig människa istället för att president i hennes fanclub. Mm. Så vill jag bara säga att jag trodde det. Jag trodde att det var typ så här, från början att bara, aha, hon har gjort det smart. Nu har alla suttit inlåsta under covid och då gjorde hon en film som alla kunde som filma hemma själva. Sen så, jag har ju kunnat se en liten bit, för jag fick en presskopia att titta på i min ensamhet medan mitt barn sov. Och då, det är ju absolut inte så, utan det känns ju mycket rikare. Men det hade ju också kunnat vara väldigt intressant. Alltså jag menar, fan, Blair Witch Project har ju funnits i 80 000 år. Alltså jag menar, det går att göra saker med lite så alternativ filmningsmetod och ändå göra det intressant. That's all I'm saying.
Ja, om vi frångår det att det går att göra, så tycker jag att man förringar eller att man tar ner Josefin Bornebuschs verk. Om man skulle utgå från att det bara är webcam och FaceTime, de har ju integrerat det väldigt snyggt i en proffsigt filmad riktig film. Så tro inget annat, för jag anat att några har haft sina tvivel kring att gå till en biograf och se den här, just för att de tror att det bara är ganska liksom pajigt FaceTime-filmat allting.
Mm. Hon är ju väldigt noga i sin art direction.
Ja, det är otroliga bilder som man säger.
Mm.
Det är väldigt snygga scener, vinklar, den biten kan hon ju något otroligt bra. I rollerna ser vi bland andra Johan Reborg, som går igenom någon slags livskris, skrev en roman. Alba August, Gustav Lind, Marie Göransson, en otroligt vass morsa. Vi har Joel Spira, Vera Vitali i en roll vi ska återkomma till. Där har jag ett frågetecken. Och så har vi Jerka Johansson, otroligt, vilket lägger sig ändå. Lyckats få vuxna människor att lägga ordet Jerka i sin mun.
Istället för Erik.
Ja, klipp inte ut att jag sa Jerka i min mun. Mm. Jag uppmanar ingen att göra det, som jag inte känner väldigt väl.
Fast det är uttalet ändå key här.
Vi har Peter Andersson, Rebecca Josefsson och Tova Magnusson. Och givetvis Bornebusch själv. Och sen vill jag också säga att man ska nog gärna se den här på bio. För det pratade vi om efteråt. Hade man blivit så uppslukad om vi satt hemma, laptopen lite slappt i knät, eller tvn på och telefonen i handen.
Mm.
Och det tror inte jag skulle ha samma effekt.
Men är det inte en Viaplay-film?
Den går först ut på bio.
Mm.
Idag fredag. Och så kommer den på Viaplay om några veckor. Det är vad jag lilla jag vet.
Men älskling, vad pretentiös du.
Jag försöker hitta någonting nytt för fan.
Sluta tyck så jävla synd om dig själv. Världen kretsar inte kring dig.
Hur fan hittar inte din blogg? Han hittar inte ens hem från affären för 28 år sedan.
Du är ett jävla troll.
Unfollow mig, tack.
Absolut. Tjo.
I hate you.
Men gud, vad är det? Jag har inte våldfört mig på honom.
Jag får se min dotter!
Lessons
hur mår du?
Jo, men fan, jag mår bra. Om du frågar mig imorgon så kommer jag må peace igen.
Jag tror inte det en enda gång benämns att det är en pandemi eller ett virus. Någon gång säger någon världskris bara. Men det tar väldigt lite plats i konversationerna. Men det jag tycker var snyggt var att det handlar om tillhörighet och acceptans. Och det handlar framförallt om alla hinder vi har i våra relationer. Och hur fruktansvärt svårt det är att nå fram till andra. Att det är svårt nog även utan en pandemi och innan en pandemi.
Mm.
Men när jag satt i salongen efteråt insåg jag att så här, där, då kom poletten att det var så snyggt hur de fångade upp en tidsanda, fångade upp en gemensam erfarenhet och använde den för att trycka in poängen att även om vi inte hade haft de rent fysiska problemen med varandra, det är så fruktansvärt svårt att nå fram till varandra.
Mm.
Vi kan vara i samma rum och ändå är det mil mellan oss.
Mm.
Det har man ju känt. I en relation, i en familj, med vänner. Och det är där, det är det man bär med sig sen när man går ut ur rummet.
Mm.
Så det var verkligen en sån, någonting satte sig på ens bröst tillfälligt.
Men det låter ju jättebra. Alltså det låter ju som att dialogen då har fått stå i centrum. Och är det något jag älskar så är det en god dialog. En välskriven.
Mm.
Och det där som vi faktiskt nu får ett litet eko från mig själv när vi pratar om normal people. Mm. Att den är ju så himla mycket bygger på att det är så mycket mellan raderna. Mm. Att man märker att Connell och what's her face, vad heter hon?
Marianne.
Att de inte når varandra. Man märker det så himla mycket mellan raderna. Mm.
Och hon nämner ju också normal people i sin DN-intervju.
Just det.
Så hon gillar nog den stilen. Och det är också insåg när jag gick ut och skrev ner i min telefon. En episk film i det intima. Att i de här sjukt intima scenerna så lyckas hon göra en, liksom, en film som spänner över generationer på något sätt.
Mm, du menar episk in a literal sense.
Verkligen. Det jag ska säga en sak. Vera Vitali spelar ju en influencer i vår tid. Och det är väldigt kul fångat, tycker jag.
Mm-hmm.
För att det är en scen till exempel när hon pratar om att hon har en ny tröja. Och så bara upprepar hon de här plattityderna som vi ser de här personerna dras med. Så här, ja, den var svindyr. Säg inte det till någon. Men hellre det än typ 20 billiga tröjor. Bara hela det här...
att förklara lyxkonsumtion.
Ja, aldrig ha en tydlig position och alltid ursäkta sitt beteende. Jag minns en så kallad influenceraktivist, om vi ska säga så, som beklagade sig på internet över att en kvinna var så ful. Fula, tunna läppar eller någonting.
Mm-hmm.
Och fick så här, oj, jag trodde du var feminist. Eller så, varför, mm-hmm. varför detta, denna stil? Och direkt kom ju, du kan ju föreställa dig hur hon politiserade sitt försvar.
Med att tunna läppar är... Nej, jag vet inte.
Vadå? Får man inte vara en dålig feminist?
Ja, den.
Så Josefin Bornebusch genom då Vera Vitali så stod bra på att sätta fingret på den här intetsägande, identitetslösa, bara motivera sitt beteende, influensen.
Mm-hmm.
Tycker det är väldigt roligt och väldigt snyggt gjort av Vera. Dock, intressant grej med Vera Vitali. Det här står också med i trailern, kan jag säga. Hon... är en influencer som försöker dölja sin graviditet för följarna. Förstår du varför jag hajade till på det här när jag såg filmen?
Ja, för att det är populärt bland följare. Alltså det är typ en influencer-magi att vara gravid.
Det är den största jackpotten för en kvinna i offentligheten just nu.
Gärna typ skaffa barn nummer två också inom typ ett år efter den första.
Åh, herregud, ja.
Hashtag Jannid.
Nej, men där ute alla sponsorer, det är dammsugare och Baby Bjorn och det är allt vad det är. Mm. Bara hovar in.
Att du säger det på amerikanska sättet.
Vilket då?
Baby Bjorn.
Men jag är internationell. Och det är alltså den största värdeökningen en kvinna i offentligheten kan göra i sitt liv. Kontra då en icke-offentlig kvinna. Då är det den största värdeminskningen ju. Så bara den grejen kändes som att den inte var helt hundra. Och du förstår ju min poäng där. För att jag ser det som att väldigt många... inte skaffar barn därför, men ser det som en bonus att man får så mycket uppmärksamhet därför. Och nya kunder och spons.
Jag skaffade bara barn för jag ville ha uppmärksamhet.
Ja, men du,
och sen när den börjar falna. När barnet, men det är inte så classy när barnet blir så här stort. Alltså typ max 5 år, sen måste man liksom skaffa ett nytt för att vara intressant igen.
Mm.
Och visa att ens kropp är fruktbar.
Just det. Och fuckable. Fruktbar och fuckable, det har ju Britta Zachary.
Det heter min kommande självbiografi.
Ja, vi ser fram emot den. Och tills dess så kan ni ju se den här filmen gärna på bio. Och jag är jättesugen på att ni hör av er om just det här som Josefin hintade om i DN och som händer i filmen. Och att ni, då kanske ni förstår också det här som jag far efter. Om hur svårt det är att nå fram till varandra även utan en världsomspännande pandemi.
Jag vill dra en parallell från det där som du precis sa. Mm. För då kom jag att tänka på en film som jag såg som heter On the Rocks av Sofia Coppola. Och det är med Rashida Jones och Bill Murray.
Det är såklart det första jag gjorde sekunden den släpptes på Apple TV.
Du, alltså riktigt begåvat av Apple TV att skicka flash i ens telefon. De bara, den finns nu. Mm. Jag bara, alltså, har jag aldrig tryckt på något snabbare, tror jag.
Nej.
Vi älskar ju, jag vågar säga vi, älskar.
Ta dig i frihet.
Rashida Jones och Bill Murray.
Och
hur kan det vara? Jag och Sofia Coppola. Och den filmen är, handlar då om en kvinna som är Rashida Jones, som är en småbarnsmorsa i New York. Hon ska, hon har fått ett förskott på en bok hon ska skriva. Det går inte så jättebra. Side note. I boken hon skriver har en huvudkaraktär som heter Håkan.
Såg du det?
Jag är så jävla nöjd att jag såg det. Ut.
Jag bara, ska jag dra med Britta på podden. Och så hann du före din jävel.
Fan vad sjukt. Ja, den vill man ju i alla fall läsa mer av. Men, och hon har då den här situationen med sin man. En, ursäkta mig.
Mm.
Det måste sägas. Ja. En fucking gorgeous.
Han och hans brorsa Sean Wayans gjorde ju till exempel White Tricks och gjort väldigt, väldigt mycket mer. Men för mig är White Tricks, den står högt hemma hos mig.
Är det så?
Jag såg om den väldigt nyligen.
Håller den i tiden?
Den har sina poänger.
Okay.
Ja, så en, liksom en väldigt känd komikerskådis i alla fall axlar rollen som hennes man i denna drama, eller dramedy är det ju, film. Och han är en, sa du, en förtjusande man.
Ja, jag tycker det. Jag tycker också att de, det är en väldigt, på sätt och vis väldigt sann skildring av då det här med att kanske man lever ihop, man har ett helt liv ihop, men man kanske inte riktigt når varandra, eller man väldigt tydligt inte når varandra. Mm. Och det är inte för mycket spoiler, för det ser man i trailern, att lite med hjälp av sin farsa spelad av Bill Murray så får Rashida Jones för sig, eller börjar misstänka att han kanske, hennes man kanske är otrogen.
Mm.
Och det blir då liksom en slags nästan lite så här Jönssonligan-aktig
äventyrs-uppdragsfilm.
Ja, exakt. Ja. Utvecklade sig i då att farsan drar med henne på att de ska typ skugga mannen eller gå till botten med det här, om han har en affär eller inte.
He thinks you're my girlfriend.
Grace.
Been busy?
Yeah. Dee's traveling with clients all the time and I'm just the buzzkill waiting to schedule things. Just, I'm so stuck.
So Dean's going away a lot, huh? On business trips?
Dad.
Raise your hand if that sounds fishy.
He's not like you. He's a good guy, a great dad.
Sure, it's nature. Males are forced to fight, to dominate, and to impregnate all females.
Jag skulle vilja säga på plussidan ligger absolut, nu nämnde jag Josephine Bornebusch känsla för art direction, direction d'art.
Mm.
Hennes känsla för art direction är otrolig. Sofia Coppolas filmer är ju till väldigt stor del visuella göttepåsar. Ja, men alltså när de har varit ute och hämtat barnen på ballett och de kommer hem och har några så här skitsnygga ballonger. Det jag tänkte på, det är bara så här, det är perfekta färger i den här ballonghopen. Det är liksom hon är noga, det är väldigt fint foto. Mm. När Rashida Jones hoppar i poolen, det hade du skärmdumpat, hoppar i poolen med brudslöjan på. Mm. Det var så jävla snygga,
alltså,
smarriga bilder.
Jag gjorde ett ljud med min kropp nu.
Mm.
För att jag menar att hon inte främst är visuell. Så.
Jag tycker att hon, alltså, nej, inte främst, men jag tycker att det är
ett
väldigt stor del av henne. Är,
liksom Wes Anderson, exakt, har en väldigt tydlig estetik. Men Sofia Coppola, för mig är hon ju, om man gjorde Jeffrey Eugenides bok Virgin Suicides till en film som alla som lyssnar på den här podden måste se.
Mm.
Den är lysande. I, den är absurd och den är skräck, den är läskig och den är sann. Och det handlar om ett hushåll där alla flickor är oskulder och på olika sätt vill ta livet av sig och lyckas fånga det liksom som skaver med att finnas till och att vara kvinna, vilket fängelse det är på olika sätt. Och det är ju någonting som hon sedan tagit vara på, Sofia, just det.
Skavet.
Att vara så fångad och skavig som kvinna i sin existens. Jag skrev ner fort här, Lost in Translation.
Mm.
Då var det ju Bill Murray och Scarlett.
Mm. Skavet och, Johansson.
Just det.
Nej, men det skaver ju faktiskt i henne.
Ja,
absolut.
Ja, för hon gör den rollen väldigt bra, för hon är kluven, hon har attribut i sin kille, lever hon hans liv, vad är hennes liv till för?
Mm.
Och man bara, relate. Men det är också så att hon gjorde med Marie Antoinette, som också handlar om en kvinna som föreställde sig ett liv och fick ett annat och vantrivs i det.
Mm.
Tyvärr gjorde hon även The Beguiled, som jag blev väldigt besviken på,
jag har inte sett,
2017. Hon gjorde om det gamla kostymdramat om massa kvinnor i ett hus i amerikanska södern under inbördeskriget. Mm. Alltså nu med Nicole Kidman och så Colin Farrell och massa sådana. Jag tycker hon är, hon har en viss essens, Sofia Coppola, som hon återvänder till. Och där har ju estetiken bara förstärkt det. Men jag tycker inte att hon har gjort någon bra film sen sina, de här tre som jag nämnde initialt. Och det känns också i den här filmen att det är någonting som inte är hela vägen fram.
Ja, får jag bara sticka in där först en liten grej, att jag lyssnade på en intervju med henne där hon berättade att Virgin Suicides är anledningen att hon ens blev regissör. För att hon läste den boken och blev så fast i den. Hon kände så här, ingen annan får göra den här.
Det är
jävligt drivkraft, coolt. Och sen så skulle någon annan redan göra den. Men då hörde hon av sig till produktionsbolaget, och hon var ju 20-årsåldern. Hon var ju väldigt ung när hon gjorde det här. Det är klart att det spelar in att hon är Francis Ford Coppolas dotter. Just. Men då var det som att hon bara, om någonting händer med det där första projektet, då vill jag att ni tänker på mig.
Och glömde säga att Rashida Jones var ju gäst hos Conan O'Brien, vår kompis, i veckan. Och i det avsnittet, den intervjun...
Den är jättemysig för
den övrigt. Den är mysig.
För de är ju kompisar.
De är ju det. Och där kommer det bland annat fram, av många saker, kommer det fram att hon hade tänkt, hon kunde väl spela rollen som Scarlett Johansson fick i Lost in Translation.
Ja.
Men den gick till Scarlett sen. Mm. Och Conan driver om att Rashida måste gå runt resten av sitt liv och poängtera så här, jag hade gjort det där mycket bättre. Jag hade gjort det annorlunda. För hon skulle bara göra det som en kompistjänst till Coppola. Ja. Det här blev ju Scarlett Johanssons stora karriärsfilm.
Verkligen.
Ja.
Precis, som du är inne på, så den är inte helt toppen, den här filmen. Den blir liksom lite för pajig. Och framför allt så tycker jag att om vi tar nu temat som det här med att inte nå varandra. För det är ju verkligen det den här filmen försöker säga. Mm. Både mellan Rashida Jones och hennes man, men som vi fattar sen att det kanske också mellan henne och hennes pappa är det ju också väldigt struligt med kommunikationen och kanske att förstå varandra. Och det tycker jag slarvas bort. Det blir liksom bara så här, bygger upp och sen bara bläh, så här på slutet. Det var som att de bara, oj, nu tog det slut med pengar, eller oj, nu tog det slut med tid, och så bara puff, så slutar den så här tvärt. Och jag tycker inte riktigt att hon tar om hand vad det här paret liksom skulle behöva gå igenom, och inte heller vad Rashida Jones och hennes pappa. Alltså det är som att vi får se problemet, men vi får inte riktigt se någon utveckling eller någon fördjupning.
Det som jag ser i den här filmen är, förutom det här att jag ser trådarna i att Sofia Coppola utvärderar och utforskar vad det är att vara kvinna i olika stadier av livet. Från tonårstiden, Virgin Suicides, till den fångenskap man kan uppleva som medelålders kvinna med två barn och en man som har någon slags andra våg i livet som företagsman och som karriärist, och man själv känner att jag står bara stilla
och stöttar honom.
Och stöttar, nej, hon är ganska oinvolverad i hans liv.
Nej, men alltså så här ekonomiskt, eller alltså, det känns som att det finns någonting där, men att han, ja, men om han nyss har startat det här företaget, jag tänker in en massa här nu, men jag menar, någonting måste de ha vilat på för att han ska kunna ta de här riskerna. Intressant. Och göra en startup. Ja, absolut.
Dels det.
Förlåt.
Oh. Och sen är den väldigt intressant i frågeställningarna kring att fortfarande vara åtrådd och eftertraktad av en man. Efter de första åren av liksom, att det mer grundar sig i sexualitet och lust. Och jag tror att det finns ett band också mellan pappakaraktären och Rashida Jones. Jag tycker Bill Murray för första gången inte spelar rakt av sig själv. Han spelar sig själv, det här kluriga, ofritsbara som han alltid är. Mm. Men med ett lager av att han är en ganska korkad person. Han har tagit sig fram i livet, han ska vara någon playboy-karaktär. Varit otrogen, verkar känna folk över hela världen. Lever någon slags lyxliv med en chaufför. Väldigt välklädd. Och han har ju fått sin dotter, han har ju fostrat hennes bild av män, kan man säga. För han har ju fått henne att känna att dels att hennes pappa lämnade henne, bara där uppstår ju ett första bryt i vad ska jag göra för att få en mans uppmärksamhet. Och sen att hon har sett honom hoppa från ung tjej till ung tjej, det formar ju också hennes bild av män och relationer, som adderar ännu mer till misstänksamheten inför sin man och sådär. Och sen jag älskade liksom den rollen mellan dem, för att jag upplever att båda roller grundar sig att behöva känna sig behövd och sedd, men på olika plan. att Bill Murrays pappakaraktär, han investerar så mycket tid i det här uppdraget för han äntligen känner sig behövd av sin dotter.
Mm.
Han har en roll i hennes liv på ett sätt som han aldrig haft förut. Mm. För han kan inte axla en traditionell papparoll.
Mm.
Och Rashida har ångest inför sin man för hon känner sig inte längre central i hans liv.
Mm.
Och det tycker jag var intressant. Det var väl tankeväckande för mig.
Ja, men och sen att alltså, jag tycker precis som du pratar om det nu är egentligen mer intressant än vad det faktiskt blir i filmen.
Jag är hennes alltså, tjänst.
Jo, men alltså, jag menar, just den här grejen med att ja, men också så här att Bill Murray bara och han kanske är den här otrogna typen för den typen kan jag och då kan jag berätta för dig om hur den funkar. Han gör, alltså nu, jag ska inte spoila, men hur ska jag prata om det då? Jo, men genom att han det känns som att de skulle kunna ha så mycket intressantare samtal.
Mm. Så här
och, och jag tror, förlåt, men för att gå tillbaka till den där det som du sa om Coppola är liksom först och främst visuell och sånt där. Jag tycker att hon är, det hon är bra på är att sätta en stämning. Och hon är ju också väldigt intresserad av pappa-dotter-relationen. Alltså den här Steven Dorff Somewhere-filmen som utspelar sig också, ja! På Chateau, Chateau Marmont. Mm. Hon verkar också väldigt förtjust i swimmingpools. Men det som är, det känns som att hon kanske inte riktigt är typ rätt person att så här, gå på djupet med det. Eller att hon är liksom lite för intresserad av saker som står mellan raderna. Och så här. På något sätt så känns det som att i det här sammanhanget så blir det för tunt, tycker jag.
Vet du vad du saknar? Det är nya grepp, tror jag. För att jag satt och skribblade ner på en pappersbit bredvid mig i soffan när jag kollade på den här. Var att hon återanvände väldigt typiska platta grepp. För att signalera att någon känner sig utanför. Eller misstänker att det finns otrohet. Du har sett Love Actually.
Mm.
Ett av de mest hjärtekrossande segmenten där. Det är när Emma Thompson, som vi ju avgudar, i alla fall jag.
Ja.
I filmen, hon är den här typiska disktrasekvinnan i sin mans liv. Som är, står för vardagen, hon är besviken på honom, hon kräver saker av honom. Det är inte samma gudomliga sken på honom som hon kanske hade i blicken när de först träffades. Hon upptäcker att han har köpt ett dyrt smycke i hans rockficka. Det här är ju runt jul, det vet alla. Och hon får upp förhoppningar att åh, han älskar fortfarande mig ändå. Han har köpt det till mig. Och sen visar det sig att det hon får, det är en Joni Mitchell-CD. Och då sätter hon ihop alla punkter. Hon förstår att det där smycket ska till någon annan som han förärar med smycken. Och jag såg den här och kände dels mitt hjärta går i 1000 bitar. Mm. Kommer aldrig lita på någon någonsin igen. Mm. Still haven't. Dels kände jag Joni Mitchell ändå personligt på ett plan.
Mm.
För det som Rashida Jones får i den här, det är next level. För hon får, det här vet alla, den sista presenten från ett ex, det är alltid en praktisk present.
Mm-hmm.
Och då vet man, we're through dude. För hon får en hushållsapparat.
Mm.
Och sen visade det sig några dagar senare att det har florerat ett smycke. Så mycket kan vi säga. Det kan vi väl säga.
Nej,
utan
men
att
det... Ja, precis. Ja.
Men du, hur reagerade du när du såg hushållsapparaten? Du lever ju med en man. Alltså presenter är en... Det är en konjunkturmätare. Hur står det till i relationen egentligen?
Mm. Jag tycker att det där var bra.
Mm.
Alltså för att det är en så tydlig... Alltså, men det blir liksom för tydlig.
Övertydligt.
Men du vet... Det som är bra är liksom i hur hon tar emot. Alltså det är inte som att hon bara, vad fan? Utan hon bara, åh, typ. Och så försöker hon, jag tycker det är mer i hennes spel. Att hon så här, ja, gud vad bra.
Mm.
Alltså så här, att hon försöker liksom bli kompis med den där grejen. Och sen när ryktet om att han har varit på Cartier, hur det nu kommer fram och så här. Den grejen landar hos henne. Det är, jag mår liksom, jag får jätte mycket ångest av att titta på det. Så jag tycker ändå att den är sevärd.
Ja. Ska du inte fråga mig vilken praktisk present jag har fått?
Mm, vilken har du fått?
Om jag ska räkna upp från olika relationer vad som var den sista presenten.
Oj.
Körkortsbok.
Oh.
Då var det inte långt kvar.
Aj,
kan det ha varit slut redan? Någon gång fick jag från någon en resväska.
Pack your bags and leave.
Ja, det var en lapp inuti med just de orden. Vad kul att du visste det, Britta. Hur visste du det?
Jag tänkte att jag skulle köra en så här Kanye West som gäst hos Joe Rogan Explained. Mm. Som en liten guide till alla som kanske har lyssnat på den över 3 timmar långa intervjun och känt att de inte fattar någonting. Och så tänkte jag att här skulle vi erbjuda en liten machete i misären.
Som vi erbjuder oss.
Men det går tyvärr inte, Parisa. För ingen kan förstå exakt vad den där intervjun går ut på. Och det är ju kanske inga nyheter när det gäller Kanye West. Han är ju inne i ett skov. Helt enkelt. I
Never
ett
ending.
Års långt, par, 3 års långt. Ja. Ja, kanske ända sedan Kim blev rånad i Paris typ.
Det var ju med i, David Letterman har släppt en ny säsong av sin lilla pratserie.
Just det.
This Guest Needs No Introduction.
Ja.
Och just det segmentet med Kim Kardashian måste jag säga var skräckinjagande. Jag grät när jag såg henne.
Är det sant?
Oj, oj, oj. Jag tror jag är en väldigt trygghetsknarkande person. Mm. Och att någon inkräktar sådär i ens hem och man inte vet hur man kommer sluta upp. Och man hör henne böna och be för sitt livs skull, för sina barns skull.
Oh,
det var faktiskt starkt.
Gud vad hemskt.
Det var starkt.
Det som jag trodde innan den här intervjun var att Joe Rogan ändå var rätt person att intervjua Kanye.
Mm.
Och varför jag tror det... Känner du till Joe Rogan?
Jo, för han har dels köpts upp av Spotify. Mm. Han är en gammal...
För astronomiska summor.
Han är en gammal gameshow-kille som sen blev någon slags Tell It Like It Is-komikerprofil. Han ska stå på scen och prata om triggervarning och om... han är så här vita mäns största idol.
Mm.
Joe Rogan.
Men vet du att jag tycker typ lite grann att det är med all rätt?
Nej, det Joe
Rogan,
inte.
Nej, men det är lite kul. För att Joe Rogan har typ gjort ett... han har gjort ganska mycket jobb med sig själv. Och han är, alltså, vad ska man säga? Han är liksom... Jag tror ändå att han är på de goda sida på något sätt. Han är liksom okej woke.
Ja, ah, okej. Okay. Det här återkommer vi till.
Men det kan vi gärna göra. Mm. Jag har inte lyssnat på exakt alla 1700 avsnitt av hans podcast, men han är liksom ganska han är en snubbe som kan prata om känslor. Han är en så här MMA-kille men som ändå är typ uttalad feminist. För
alltså det du beskriver är en fantasiperson. Det här okej, okay, ja, han är absolut fortsätt.
Nej, men alltså han är ju jag är på inget sätt så är det min personliga darling, utan jag förstår liksom varför han blir den personen, och jag tycker på något sätt att han, ja men du sa ju så här att han är en så här tell it like it is, alltså lite så här no bullshit kille i sin stand-up. Jag tänker då att han kan liksom kolla Kanye på mycket av hans bullshit, vilket han också gör.
Mm, okay. För han gjorde det med Elon Musk delvis.
Exakt.
När han var med. Det var lite intressant. Men Elon Musk lever ju inte på jorden, så han förstod inte ens när han blev hånad.
Nej, men det gör ju inte riktigt Kanye heller.
Nej,
tyvärr.
Nej.
This is like a thought right now. It's like, is this a negative thought that I'm putting into the universe? But I have to say, like, when I was going on Twitter, I was thinking about Bruce and Brandon Lee. That crossed my mind. To say, this is Sony. This is Universal.
Can you explain what you're talking about with Bruce Lee and Brandon Lee? Like, what? I lost you there.
Okay, so Bruce Lee and Brandon Lee were both murdered.
Well, Brandon Lee died in an accident on a movie set.
Yeah.
But you think it was a murder?
I felt...
That's a conspiracy, right? The conspiracy was that the Chinese triad killed him the same way they killed Bruce. But the coroner's report was that Bruce died from a reaction to a medication, right?
You think about, like, Bob Marley, they didn't just JFK or MLK him. There's, like, reports that it was something in his toe or...
He had cancer, right? I believe he had a skin cancer.
Yeah.
Men det är alltid intressant vad som kommer vara den senaste referensen Kanye West dras med. Det är alltid någon ny person. Alexander den Store, Steve Jobs, han rabblar bara namn i sitt huvud.
Du kanske syftar på det som Kanye menar när han säger "When I talk, it's not a rant. It's a symphony of ideas." Så det tänker jag använda nästa gång någon säger att jag är typ incoherent eller när jag liksom snackar mumbo jumbo, då bara "It's a symphony of ideas." Och det är det som är problemet med den här intervjun. Mm. För att Joe Rogan då, som jag trodde, han är rätt person att liksom säga så här, men vänta nu, för att han på något sjukt sätt sitter på info om hur Brandon Lee och Bruce Lee dog. Han sitter på, han kan liksom direkt ta tag i saken när Kanye bara flyger iväg och han bara, vänta, det där stämmer inte. Och så bara, ursäkta, vad menar du med det där? Mm. Men när han ställer, det som är problemet är att Joe Rogan har tyvärr, tror jag, lite för mycket tilltro till att Kanye är typ en stor tänkare. Mm. Och till saken hör att Joe Rogan ofta i sin podcast röker på ganska hårt innan han spelar in. Så att det kan nog tyckas i hans huvud när han upplever det här Symphony of Ideas, att han på riktigt tycker att det är en stor tänkare. Han har liksom lite för stort förtroende för att de här sakerna betyder någonting. Mm. Och det blir, när det blir riktigt läskigt är när han mer eller mindre avråder Kanye från att medicinera mot sin bipolaritet.
Aha. Och det är då som att han är en instigator. Klipp. Han vill att allt ska gå åt helvete i hans liv.
Ja, eller precis. För att han, ja, exakt. Han vill att det ska gå åt helvete för att då skapas stor konst.
Men får jag fråga dig en sak? Mm. Visst är det just nu en pushback mot att medicinera sina olika neurodiagnoser? Ja. Jag frågar dig i egenskap av person med etablerad ADHD.
Drogliberal stil. Nej. Jag tror att det är ett problem med medicinering, för det finns liksom å ena sidan, det finns antingen eller. Det är så svart och vitt. Det är så här, här är gänget som gamla skolmedicinen som säger att det här måste du medicinera mot, och så sen finns det andra som bara, det blockar min kreativitet. Mm. Alltså hippieådran liksom. Ja, men typ, jag vill inte vara beroende av, jag vill inte medicinera, men jag vill inte ha så här kemiska substanser i kroppen. Och det som är intressant är ju också att Joe Rogan frågar så här, vad, ja, men varför ville folk att du skulle medicinera? Alltså, för det finns ju saker, man kan ju hamna i farliga situationer, eller alltså farligt för andra och kanske farligt för sin familj. Om man har Kanyes diagnos. Och det får vi ju heller, liksom allt annat i den här intervjun, aldrig något riktigt svar på. Men det väcker ju, för oss som lyssnar och funderar själva i alla fall, så väcker det ju absolut ett frågetecken kring det där. Mm. Alltså, det borde finnas någonting kanske lite mer mitt emellan. Mm. Alltså att man inte liksom avfärdar det ena eller det andra. Jag själv medicinerar ju inte mot min ADHD
inte
just
alls.
Nu. Nej, för att det får man inte när man ammar och är gravid. Jaha. Och sådär. Och sen så är jag just nu inte så säker på, alltså jag tror att jag behöver det, men det har också på sätt och vis varit skönt att inte hålla på med det. Men jag menar, det är ju en sån medicin som också är så här korttidsverkande, eller vad man ska säga. Det är inte en sån som antidepressiva till exempel, tar ju flera månader att bygga upp dina depåer eller vad man säger. Och det känns som att det är så jävla onödigt att måla upp som en fiende en grej som jättemånga människor behöver för att typ kunna leva ett drägligt liv. Mm. Men det är så jävla antingen eller. Mm. Och det hade varit jätteintressant att höra Joe Rogan prata med Kanye lite mer om han nu är en så stor tänkare som Joe Rogan försöker få det till. Att liksom prata lite mer om det, om liksom kreativiteten och de här demonerna han har i sig och hur det påverkar.
Let me talk about Planned Parenthood.
Okay.
There's, the last figure I saw is there were 210,000 deaths due to COVID in America. And everywhere you go, you see someone with a mask on. With the A word, culture, I'll say it one time, with abortion culture, there are 1,000 black children aborted a day, daily. We are in genocide. So more black children have died in the past since February then people have died of COVID.
Det här pratade vi om för ett tag sedan, att han sågs på ett av sina president rallies när han fortfarande trodde att det var en möjlighet. Han tror fortfarande
han tror det. 2024 kör han på.
Säkert. Nej, men när det begav sig stod han och grät och skrek på scen att han nästan mördade sin dotter. Och man kan ju inte uttrycka sig så om ett foster, ska vi bara slå fast. Det är inte ett barn, det är inte en person, det är inte en, det är inte en fullt gången graviditet, så att säga. Men ja, han är, jag tycker att det är både och med Kanye.
Ja, men alltså, och genom att säga så där så är det ju också att man tar bort, alltså, om du räknar liksom antal aborter som ett misslyckande, då tar du ju också bort den möjlighet kanske till en helt annan livslinje, om vi ska prata om det här igen liksom, med alternativa linjer i tiden och så vidare, att människor som faktiskt har kanske kunnat få ett helt annat liv på grund av att de hade rätten till fri abort.
Nej, men så här, aborter kommer alltid ske. Det enda det här reglerar är om de är trygga och säkra för kvinnan eller inte. Om hon riskerar sitt liv på en illegal klinik eller inte, eller gör det här rätt säkert. Aborter kommer alltid förekomma oavsett lagstiftning. Britta, det jag känner med Kanye är både och, är att jag får lite ont i magen när folk har med honom i intervjuer överhuvudtaget.
Ja, det är en tågolycka som folk vill stanna och titta på.
Det känns
på.
Dels opportunistiskt. Verkligen. Att han verkar inte vara en person som mår bra. Och att man vill få klick och uppmärksamhet utifrån det. Dels känns det som att man har med ett troll som sitter och sprider saker som inte är faktamässigt och som ibland är rent av stötande, som det du sa nu.
Det
jag
känns
undviker
inte
mer och mer intervjuer med Kanye.
Ja, verkligen. Och jag tycker inte att man behöver ta del av den här intervjun, för att jag tror liksom, om så bara av den anledningen att man kommer typ inte fatta något. Så det, nej, men så den tycker jag absolut att man kan skita och lyssna på. Vi har ändå tagit det viktigaste här, här och nu. En intervju jag däremot tycker man ska lyssna på, det är Paris Amir i Värvet.
Ska man verkligen det?
Ja, jag tycker det.
Man hör nog av henne till exempel här.
Nej. Aha. För att du pratar ju, det är ju som på ett helt annat sätt faktiskt. Jag tyckte att det var, hur ska jag säga, jag umgås ändå väldigt mycket med dig. Men det var ändå som att jag fick känna en ny sida av dig. Ditt she's all that ögonblick har jag aldrig hört om, tror jag.
Första gången jag hade klänning i skolan. Ja. 16 år gammal.
Ja, eller alltså, jag tror att vi har pratat om fenomenet, men just så här nedkokat, att det var just den speciella så här balen, ögonblicket.
Men så återigen, det här minns säkert inte de som jag gick i skolan med, men det var min första gång som jag provade på att, vad är det RuPaul säger, you're born and the rest is drag. Man går ju i drag när man går ut som kvinna, kodad kvinna på stan. Och jag, det här begreppet pojkflicka är ju väldigt grumligt. Men var ju verkligen en person som drog på sig samma liksom, jeans och tröja varje dag och inte tänkte, jag tänkte säkert på det. Men var obekväm liksom, i det där, att tillhöra det där. Och nu så, jag förstår ju varför han tar upp det.
Ja, men för det du
tror
säger,
att Kristoffer tycker att det är så, att han verkar tycka att det är oväntat på något sätt.
Ja, alltså det som du säger är ju så väldigt intressant, för att du, alltså om någon på din skola kommer ihåg eller inte, det är ju egentligen irrelevant. För det som är så intressant är vad som händer i dig, för det sjuka är att jag relaterar också så hårt till det, för jag kommer också ihåg just en specifik händelse när jag hade på mig en tajt klänning och bara, vad hände med folk runt omkring?
Det är intressant.
Det är det du beskriver, att plötsligt så var du något annat i deras ögon. Och nästa tanke, du gillade det inte. För det har jag också upplevt, och många som jag känner, en person specifikt som jag pratade med om det där, och sen hon bara, ja du vet, och så spelar man lite på det. Och jag bara, alltså aldrig i livet. Och då, det blev som att helt plötsligt så var det en person jag känner ganska väl, som helt plötsligt så kändes det som att vi var liksom så här mil ifrån varandra, för att jag tyckte att det var så otroligt obehagligt. Och jag har egentligen inte mer på det än att jag tyckte det var väldigt intressant. Alltså jag menar, vi ses så himla ofta, och just den där grejen var, jag vet att du har vidrört det tidigare, men jag tycker att du beskrev det väldigt bra.
Men det tveäggade kring att vara kvinna återigen, om vi ska dra parallellen från Coppola, att det är så otroligt begränsat vad man får vara och inte vara och hur man uttolkas. Och nu lider jag ju snarare av att folk drar slutsatser för att man ibland har smink i tv. Att det skulle på något sätt dra ner min kompetens och mitt kunnande. Mm. Det trodde jag aldrig skulle hända i mitt liv. Alltså om mitt 16-åriga jag visste det,
ja,
vars liv då var slumpa artiklar på Wikipedia, så kul att veta om någon sjö i Ryssland. Att någon skulle se ha mage att försöka underminera vad jag kan och vad jag gör, mm, utifrån mitt utseende. Mm. Var det du hajade till på folkflickeriet?
Ja, dels det. Ja. Sen en annan grej som jag tyckte var lite mer grov.
Mm-hmm.
Din pappa var ett fotbollsproffs på landslagsnivå.
Men det förklarar väl hela hans personlighet?
Ja, ja, men jag visste inte det. Alltså det var verkligen så här pollett som trillade ner. Alltså han har ju, det är så roligt, att han har en så tydlig
person. Liksom,
ja, men alltså känd fotbollsspelare.
Vill du se en bild på hur rippad min far var? Fortfarande ganska rippad. Men här är han kanske 25.
Det är lite problematiskt med absolut. Åh, jävlar!
Nej, men varför tror du jag är en sån jävla biff?
Ja, det där var starkt. Väldigt mycket bröstmuskler.
Ja.
Det var ändå inte det som hajade till på. Utan det var det här. Så här, jag växte upp i Umeå.
Ja.
Jag tänker att det är ganska likt Midsommarkransen och Hägersten. Alltså det är lite så här, det är lite kulturellt, det är lite, mm, medelklass, lite så.
Mm.
Jag skulle ändå inte referera det till som orten.
Nej, det var inte sant. Hur tänker du, eller vad syftar du på?
Jag syftar på när Kristoffer Triumf refererar till det som orten.
Mm.
Hur var det i orten?
Mm.
Är det orten? Alltså det är en ort.
Mm.
Det är en förort.
Mm.
Fast det är ju inte orten.
Bromma är också, varför, en förort.
Bromma är också en förort. Varför blev det orten?
Du menar att han skulle ha dragit någon slutsats utifrån mitt utseende? Att det lär ha varit en ort någonstans i historiken?
Det tänker jag inte spekulera i. Mm. Men någonting var det ju med det som var väldigt konstigt.
Okej. Okay. Noterat. Vidare, man, jag tror man hör också att jag ibland,
ja,
följer upp vissa frågor med intressant att du säger det och försöker så. Och det är ju det, jag gör ju sällan sådana här personliga intervjuer för, mm, att det ofta blir många missuppfattningar.
Det är också någonting han ägnar en ganska god del i början, mm, om att prata om. Ja, men alltså att du inte är så privat av, mm, dig. Vilket ju stämmer. Alltså alla som lyssnar på den här podden vet ju det.
Men jag trivs mycket bättre i att prata om det här. Ja. För då pratar jag dels med dig, som jag vet har vettiga värderingar och inte kommer använda någonting jag säger mot mig. Eller feltolka det på något sätt utifrån någon slags grumlig, misogyn, rassig idé. För det har inte du. Jag skulle inte vara bekväm att göra det med någon annan. Och här kan jag också besluta mig efterhand att så här, fast det här kändes inte bra.
Ja.
Jag lyfter nog hellre ur det och besparar mig själv konsekvenserna.
Mm.
Så det är det, jag har hittat min egen väg till det där. På, mm, sätt. Men absolut ändå privat.
Mm.
Ja.
Du är ju ganska öppen med våra lyssnare om, mm, det. Att du ibland tycker att det är jobbigt att liksom öppna locket.
Mm.
Om man säger så. Jag tycker att det är liksom ändå på en ganska lagom nivå. Alltså det är väldigt intressant att höra. Jag tror inte alla vet liksom om din karriär och liksom din väg framåt och sådär. Mm. Jag tycker att det var kul att så här, lyssna på en sån där intervju med någon man känner så bra och ändå vara så här. Ja.
Gud, jag led verkligen. Jag
gjorde du? Ja, för jag förstår det.
Jag ville ju ta bort allt.
Jag är förvånad att du ens gjorde det faktiskt.
Ja, det var väl det för det här året. Absolut känner jag så, Britta, att det kommer ta ett tag att hämta mig från det. Och då är det väl jättebra om det kan ge någon någonting.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det här är ju sista avsnittet innan en dag då hela världen kommer att hålla andan.
Ja, oh, herregud.
Ja, herregud. Jag syftar på amerikanska valet nästa tisdag. Katastrofalt nog en vanlig tisdag. Och det är ju ett väldigt känt problem.
Mm.
Att man gör så.
Ja.
ett av världens största i-länder, men som har ett av de värsta valdeltagandena för ett i-land just. Det är nere på 55% av 360-70 miljoner som röstar i det här landet. Första frågan, Brita Zachary. Hur tror du att det går? Vem vinner valet?
Åh, herregud. Fy
fan. Du har ju tagit dig så mycket luft här att du har gissat på Anna Diaz och Lisa Nilsson. Du får ta den här svåra frågan.
Nej, men alltså det är ju jättesvårt, för att jag tror ju, alltså jag vill inte jinxa något, inte för att jag överdriver min roll i jinxkedjan här fram till amerikanska valresultatet, men alltså jag tycker det är jättefarligt att Joe Biden har segertippats. Det är alltid, jag blir alltid så stressad över sånt när det är så här, och den här leder i opinionsundersökningen, för jag är så rädd att en massa väljare ska ligga på sofflocket då istället.
Som för 4 år sedan.
Exakt. Och det var ju, det som också är så krångligt i USA är ju just att det är ett så krångligt system, för att det kan vara, som det var för 4 år sedan, så var ju antal röster alltså till Hillarys favör. Fast det har ju med electoral votes att göra och en massa mer gerrymandering som de håller på.
Kan du svara på frågan?
Jag tror fan att Trump kommer vinna.
Du gör det, va?
Ja, men jag vill inte. Jag tror det.
För att jag tror att man också ställer sig in på det för att det ska bli lättare.
Men jag försöker verkligen säga nu vad jag faktiskt tror. Mm. Och jag mår dåligt av den tanken.
Och i och med detta ska vi prata om statements. Och vi gjorde det för några år sedan, skulle jag säga. Ett tag sedan. Statementbarometern. Och tänker jag att du, Britta, ska avgöra om det här som har skett i veckan, om det har, hur du ser på dess möjlighet att antingen omvända vissa väljare eller få fler att rösta, om det nu var det som var poängen.
Mm.
Så det här är så statementbarometern, amerikanska valet. En väldigt känd person steppade upp som berättarröst i en ny kampanj för Joe Biden. Och jag tror du kan höra vem det här är, så får du säga om du tror att det här kommer göra någon skillnad.
America is a place for everyone. Those who chose this country. Those who fought for it. Some Republicans, some Democrats.
Vem är det?
And most.
Brad Pitt.
Hur snabbt visste du?
Men jag har en godis i munnen.
Det här är så inte USA-podden.
To look you in the eye, treat you with respect, and tell you the truth. To work just as hard for the people who voted for him as those who didn't. To be a president for all Americans.
I'm Joe Biden, and I approve this message.
Vad tror du? Har Brad Pitt någon verkan i valet? Som berättarröst i nya
kampanjen? Syns han inte?
Nej.
Han är bara berättarröst?
Ja.
Nej.
Slöseri, eller?
Slöseri. Slöseri.
Okej, vidare. Nästa exempel på statementbarometern. Daily Beast är en favoritsajt som avhandlar politik och debatter med vass ton och på löpande band. Uppmärksammade en väldigt intressant karaktär. Och Britta, vad tror du hon har för inverkan på valet? Meet the dominatrix forcing Trump supporters to vote Biden. Här får du se bilden också på dominatrixen det gäller.
Perfekt.
Mm. Mm. Hon kallar sig för Empress Delfina.
Ja.
Även jag ska börja slänga mig med Empress, tänker jag.
Absolut.
Mm. Och det som det här går ut på, alltså, det finns någon slags dominatrix-gren som går ut på förnedring.
Mm.
Det större delen av dominatrixeriet, alltså, tror jag.
Ja, exakt. Jag har förstått det som att vissa till och med, och det här har jag hört på radio.
Mm. Då är det sant.
Nej, men alltså det är roligt, som att jag typ egentligen har kollat på sådana här sajter på internet. Jaha. Men jag bara, källa någon annanstans. Nej, men alltså att det finns vissa som till och med deras maktutövande går liksom ut på att de kanske har så här ditt bankkonto och typ så här köper en massa grejer, och att det, då pirrar det till hos gubbarna. Nej, men jag tror på det här. Alltså jag tror att
redan?
Det kommer, ja, alltså
det kommer 100%.
Nej, men jag tror så här, sex är, alltså när sex är inblandat, då är det liksom, då är det bara raka vägen till framgång.
Okej, Empress Delfina kallar detta för Trump conversion therapy, och conversion therapy är ju intressant, för det är någonting man har utsatt barn som är homosexuella för, framförallt i the Midwest och liknande mormonfesten.
Händer även i Sverige. Jag känner en som har varit
utbrett,
med om det i Sverige.
Mycket utbrett. Mycket fruktansvärt. Och hon använder ju negg som affärsidé, kan man säga. Mm. Alltså total förnedring, och betalar och tar då $2 per minut för detta.
Alltså det är perfekt. Hon blir rik och det kanske blir ett demokratiskt styre.
Daily Beast frågade henne vad händer egentligen i sin här session. Och hon menar kanske hälften av killarna vill bara argumentera, vill bara diskutera. De är inte alls öppna. Och jag är så här, och hon känner att så länge jag får mina $2 i minuten så go right ahead. I am happy to profit off your stupidity just like your leader did. Oh snap!
Oh snap!
Empress Delfina. Och hon menar att det här var ganska nära på hennes verksamhet redan. I det här citatet. I was already doing small penis humiliation with a lot of these guys. So jumping to political humiliation wasn't that much of a stretch.
Men då slutar det ändå med att de skriver i den här poströstningslappen och lägger den på lådan.
Jag tror inte att det är så tydligt, utan det är att hon sitter i någon slags cam-situation med någon och gör ner den fullständigt för dess åsikter och inte bara för dess lilla utrustning som vi ska utläsa här mellan raderna. Small penis humiliation. Det är det roligaste jag behövt säga på engelska i den här podden, tror jag. Du tror på det här?
Jag tror på det.
Okej, nästa grej. Bruce Springsteen i veckan berättade för Daily Telegraph i Australien att om Trump vinner, då tar han sitt pick och pack. Alltså, the king of Jersey tar sitt pick och pack och flyttar till Australien.
Perfekt.
Sådana här grejer känner vi igen från förra valet. Då var det Amy Schumer, det var flera olika som hotade med att då fucking flyttar
som
jag.
Som lustigt nog bor kvar.
De bor i sina penthouses i Tribeca och fan de bor Chelsea i Amy Schumers fall. Obehaglig, förlåt. Men vad tror du? Har det här någon riktig verkan?
Alltså, nu försöker jag tänka. Det skulle ju kunna vara så att försöker tänka mig liksom Bruce Springsteen-fanet framför mig. Når han till sådana grupper som kanske kan... Vad är sådana här swing states, typ? Jag vet inte.
Han har ju den Born in the USA som Trump har försökt spela.
Han är ju extremt amerikansk.
Men han är också en rik amerikan. Ja,
fast han är, vet du vad? Där har han, ju, han känns ju ändå som en Erik Haag, typ.
Meaning?
Nej, men alltså som en som bara lufsar omkring i sin flanellskjorta och typ tycker det är mysigast att vara hemma. Mm. Han spelar ju in hela sitt senaste, han har ju släppt ett album i veckan, det spelar han ju in helt tutti bara hemma.
Mm. Så du tror att det kan ha en viss effekt?
Ja, det tror jag.
Okej.
Okay. Men han kommer ju inte få komma in i Australien heller. Covid.
Covid, just det. Riskgrupp. Okej, nästa. Det här har du inte missat. Borat 2 har kommit.
Jag har missat det.
Du har missat.
Jag har ingen jävla aning. Jag såg att han var florerade mycket i nyheterna. Jag tänkte bara, ja. Nu har han vaknat till.
Alltså, Borat är intressant. Liksom Empress Delfina utnyttjar mäns dragning eller svaghet för sexualitet, som du var inne på. Så är det så att Sacha Baron Cohen, som ju populariserade Borat, han utnyttjar rasismen för att fånga vissa gruppers uppmärksamhet och öra. Så tolkar jag den här gärningen. Det är som att poängen han gör för kanske dig och mig, att han driver med fördomar om invandrare.
Och, ja, precis, och judar, va?
Nej, jag fick ont av skratt! Jag fick ont i njurarna, det var inte bra. Det tillåter ju de här hö-hö-killarna, som jag ibland kallar dem, att hö-höa åt lol vad invandrare är dumma i huvudet. Och under tiden kanske de tar till sig och absorberar lite av händelserna i filmen där Sacha Baron Cohen försöker visa på auktoritära ledare och faran i det. Det är väldigt mycket, du vet ju, my wife is nice. Och att han inte förstår hur en toalett fungerar, att han inte förstår, alltså han spelar ju på att amerikaner tror att alla utanför USA lever så här, är så här. Men den poängen går inte fram till de här chicken wings killarna. Utan de är ju bara så här, Borat is nice. Du vet, det är så deras hjärnor går runt 24-7 året runt. Så jag föreställer de få män jag har pratat med. En redan ökänd scen från den här nya filmen, Borat 2, är med Rudy Giuliani.
Oh.
Du vet vem det är.
Ja. Som New Yorks förre borgmästare.
Ja, och han var ju ökänt rasistisk borgmästare. Stop and Frisk. Han utsatte väldigt många afroamerikaner för överflödiga polisvisiteringar och det blev väldigt stora fall kring det. Han har också anslutit sig väldigt tätt till Trump.
Trump, ja.
Och en kvinna som ska föreställa Borats dotter med i den här filmen. Och i en scen som har blivit särskilt omtalad så går de in i ett hotellrum tillsammans.
Hon och Giuliani?
Ja, efter att de ska ha haft en intervju för kazakstansk tv, tror Rudy.
Så går de in. Vänta, han vet inte. Han känner inte han till Borats karaktär.
Nej, för Borat är inte med i rummet. Borat är ju så känd nu så han måste ju använda andra ibland. Och du måste hjälpa mig att utforska. Alltså, vad händer i den här scenen?
Okej, okay, jag måste se scenen.
Shall we have a drink in the bedroom?
What happened?
There you go, my dear.
Okay.
There you go. Be good. You can give me your phone number and your address.
Should we slip your jacket?
Okay.
Oh. Put down your crumb! Oh. She's 15. She's too old for you.
Why are you dressed like this?
My daughter. Please, take me instead. Take my anus.
Så Giuliani går in med den här kvinnan. Han måste typ rätta till sitt stånd. Och sen kommer Borat in.
Hur då rättar han till sitt stånd?
Han lägger sig ner på sängen och rättar till sin penis. Mm.
Det här har diskuterats jättemycket.
Mm.
Om...
Men vänta, vänta. Mm. Finns det andra sätt att tolka det här på? Mm.
Tolkar du det här som att det var på väg att hända något sexuellt där inne? Som Rudy Giuliani ville skulle hända?
Ja, som han ville skulle hända, absolut. Jag tycker inte hon riktigt såg ut att vara på väg åt det hållet.
Hennes uppdrag går ut på att hon ska försöka ligga med Rudy Giuliani, tror hon. Alltså karaktären i filmen.
Jaha, okay.
Så hon vill det på ett hemskt plan. Det som har sen diskuterats är om Rudy Giuliani bara rättade till sina byxor. Eller om han var sugen och ville ligga.
Men alltså, hur kan det ens vara en diskussion? Mm. Vadå? Så där rättar du inte till dina byxor. Om du rättar till byxorna, förslag, ta tag i byxtyget då. Inte dra ner en hand under. Mm. Och
krånglar
runt.
Ligger du på en säng? Varför går du in i ett hotellrum? Mm. Mörkt sovrum dessutom. Och det här, senast Alex Schulman i helgen poängterade, han tyckte att det här var absolut inte en scen där de var på väg att ligga eller där Rudy var upphetsad.
Nej, kanske. Ja, nej, men alltså, han är uppenbart upphetsad. Mm. Men sen om de var på väg att ligga eller inte.
Nej, men det vet vi inte. Men intentionen från honom, menar du, var sexuell?
Nej, alltså, jag tycker det är helt uppenbart. Men sen så, jag tänker vidare, alltså det är så jävla krångligt när det är så här en spelfilm eller liksom en Borat
både spelfilm och hidden camera.
Ja, exakt. Alltså att det är en skoj.
Men jag tolkade det definitivt som
fast att Giuliani vet inte det.
Han trodde det skulle bli åka av. Mm. Där har vi min analys i korthet.
Men alltså, ursäkta, allas analys.
Absolut.
Och
hans team menar på att nej, jag fixar bara byxorna. Och det är en efterkonstruktion.
Okej, vi måste lägga upp en skärmdump eller liksom ett klipp på det här. Och så får folk säga om det är rätta till byxorna eller inte.
Verkligen.
För sådär, alltså, då kan man ha händerna utanpå byxorna.
I samband med detta så skrev Sacha Baron Cohen en viktig text i Time Magazine om auktoritära samhällen. Och Giulianis dotter själv uppmanar folk att rösta på Biden. Hon menar på att hennes pappa är en korrupt gammal idiot.
Mm.
Vad tror du? Kommer båda två ha någon inverkan i valet? Det kommer en vecka innan ändå.
Jag vet inte om... men som du var inne på, jag tror jättemycket att det flyger över huvudet på dem det egentligen är menat att attackera. Att de tycker mer att det är så här, alltså typ vad roligt att han säger så där om invandrare, inte typ kolla på den här kommentaren och den här satiren. Jag vet inte heller om Trump-väljarna bryr sig om att Giuliani, så här, en grej som jag tror, det låter ju helt sjukt om jag ska citera Joe Rogan nu, men jag tror att det var han som sa det, att så här, en grej som folk inte räknar med Trump är att people are assholes.
Mm.
Och plötsligt så är det ett asshole som sitter där, som de kan rösta på. Så väldigt mycket i amerikanska valmaskineriet handlar ju liksom om att smutskasta varandra och också just det där. Vi pratade för ett par avsnitt sen om att det är väldigt viktigt att ha så här en fin familj. Alltså att han är så här heterosexuell och gift och sådär. Men... så att det är som att amerikanerna tror att det är de vill ha. En slags så här, präktig yta. Men sen så är det som att Trump är ett asshole och att folk kan relatera till det. Mm. Alltså att folk faktiskt är assholes och inte så jävla, och också har tagit någon brud på rumpan någon gång. Och då tycker
skulle
de liksom inte att det är något problem. Så att jag
skulle
tror
vilja ta på fler rumpor.
Ja, exakt. Mm. Och då tror inte jag de tycker det är problem att Giuliani får stånd när han är med den där heta bruden.
Så de tänker väl right on.
Jag tror det mer spelar de i händerna faktiskt.
Snyggt. Och där har vi det. Det är den sista statementbarometern innan det amerikanska valet. Jag vill bara säga det att BBC-pärlan Years and Years, jag påminner återigen om denna fenomenala serie, bästa på 10 år fan. Den kombinerar en familjeserie med Black Mirror, alltså en dystopisk närframtid, och den tar sin början i att Trump vinner valet igen. Jag bara lägger ut den där. Och sen så händer det väldigt sjuka saker runt om i världen. För att andra auktoritära krafter får ännu mer spelrum, helt enkelt, är kontentan av det hela. Så det kan man börja kolla på om man blir lite peppad.
En som tyvärr inte ska titta på Black Mirror, men som tyvärr gör det. Mm. Kanye West.
Vad kan tänka mig?
Vet du vad han egentligen borde titta på? Nej. Johannes Anjurus kommande tv-serie. De kommer drunkna i sina mödras tårar.
Evin Ahmad, ge henne rollen.
Ja!
Ja, släpp mig. Tack för att ni har lyssnat ännu en vecka. Vi får marinera mer nästa vecka. Allt det som hände inför valet. Och allt annat som händer den här veckan. För det händer alltid någonting varenda vecka.
Ja, helt sjukt.
Det är det roligaste och jobbigaste med vårt jobb.
Ja. Puss och kram på er.
Puss och kram. Adjö.
Adjö. We'll be right back.